Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av DigiQueens-podden. Podden för dig som vill hänga med på aktuella trender och ämnen relevanta inom handel och e-handel. Mitt namn är Anneli Furustad och jag är e-handelskonsult och hjälper olika företag med digital tillväxt. Kanske ni också behöver hjälp, då är det bara att skicka ett meddelande. Nytt avsnitt och jag är superglad att min gäst Henrik Wikström vill vara med i vår podd och prata ChatGPT. Varmt välkommen Henrik.
Tack.
Berätta lite, vem är du och vad gör du om dagarna?
Ja, men jag jobbar med SEO på dagarna på en byrå som heter Pixel där jag är vd. Vi är ungefär 25 stycken SEO-are som sitter i Stockholm och jobbar med mycket e-handel, B2B, startups, scale-ups och det är lite kort om oss.
Ja, vi hade ju då en e-com-av förra veckan med detta tema och det var flera som hörde av sig till mig och sa, kan ni spela in? Vad pratar ni om? Vi är nyfikna. Och då kom vi ju på det utmärkta idén att vi spelar in ett poddavsnitt där vi ungefär kommer gå igenom lite samma sak. Men vi hoppas vi kan dyka ännu mer in i ämnet och så här, hur använder man det på riktigt? Men innan det så har vi lite så här frågor för att tänka, hur tänker Henrik en dag som denna? Hur har veckan varit?
Ja, men det har varit både intensivt men väldigt kul. Vi håller på att lansera ett eget SaaS-verktyg som faktiskt ska integrera ChatGPT, ett SEO-verktyg som heter Voxel, om en månad. Så att, mycket prepp inför det.
Jag är supernyfiken. Jag ska faktiskt senare idag ha genomgång av det verktyget med en av dina medarbetare.
Ja, får du se vad du tycker. Vi har byggt på det i 4 år och varit ett internt verktyg. Så att, men nu ska vi lansera det till en bredare marknad, vilket blir kul.
Så spännande. Jag är ju nördig, intresserad av olika verktyg. Jag tycker det är superkul att se vad... Ja, jag är spänd. Okej, veckans lite inlägg. Har du något förslag på något som du kommer ihåg, minns, som du tyckte var extra spännande?
Ja, jag tyckte Soledad Gonzales inlägg kring GPT-4 och vilka jobb som GPT-4 och AI skulle kunna ersätta var väldigt intressant. Det blev en bra diskussion där också om olika åsikter kring det och att den listan kanske till och med var lite för kort, att det finns ännu fler jobb som kan bli ersatta eller där man kan jobba mer effektivt med stöd av AI.
Men jag tänker så här att jag spelade in ett poddavsnitt för några dagar sedan när jag pratade med en tjej som har Stockholms skrivarbyrå. Och där pratade vi om att det är klart att de kan använda verktyget och tillsammans med många andra, men vi pratade om att det är rätt långt bort ändå till det ersätter folk, utan det hjälper folk och effektiviserar. Och då kanske man till, ja, kan börja dra ner människor, men att det är så här, nu sätter vi en dator istället för dig. Den känner jag ju inte i nära, eller hur tänker du?
Nej, men jag håller med. Det är väldigt långt bort att man kan ersätta helt. Men däremot kan man kanske 80-90% av kanske den kod man skriver eller det innehåll man skriver kan nu göras av en dator. Vilket gör att man blir otroligt mycket mer effektiv. Och då kan man argumentera om, men är det att ersätta eller... Eller det otroligt effektivt.
Har man en person kanske man inte kan ersätta den. Men det är klart att om man har 10 personer som gör någonting så kanske man bara behöver 4. Och då är det ju som att ersätta så.
Exakt.
Såklart. Ja, spännande och jag tror för många kanske lite läskig i framtiden att tänka. Något event som du tycker att vi bör gå på?
Ja, jag ser fram emot den här Break It Ecom Day 25 april. Den tror jag kan bli riktigt bra. Jag har varit på några tidigare innan pandemin och väldigt bra uppslutning och bra dragningar. Så att,
det känns som det är hög nivå på den. Det är vad folk säger.
Ja, verkligen.
Så Break It Ecom Day 25 april kan ni kolla in. Och den finns upplagd på min sida, ehandelsevent.se, så ni kan gå in och läsa på. Ja, jag tror också den kommer bli mycket spännande. Men nu till dagens ämne, ChatGPT. Vad ska man egentligen använda detta till? Kan du börja med att beskriva lite, vad är det egentligen och hur fungerar det?
Ja, men exakt. ChatGPT baseras ju på deras GPT-språkmodell. Som är egentligen att de har tagit otroligt mycket textinformation och matat in det. Och sen får man ut en sannolikhet hur text hänger ihop. Så att när man har ett stycke så vet de ungefär vad som kommer efter. Lite som autocomplete i en iPhone. Och det är det som gör att den har ju inget medvetande, den har egentligen ingen förståelse, utan det kan bara se att ja, men, de här sakerna hör ihop. Men det som är så spännande med just ChatGPT är att den är interaktiv, att man kan chatta med människa som man pratar med någon på Slack. Att då, det skapar ett, man kan uppfatta det som att det faktiskt är en person som sitter och svarar. Den skriver sådana svar som en människa skulle göra. Och det är för att den är tränad på data som människor har skrivit. Så att den beter sig väldigt mycket som en människa. Även fast det är en form av kanske statistisk modell eller en kod.
Egentligen en databas med enormt mycket text. Och så letar den efter svar som den kan bygga ihop från massa olika delar av texter.
Ja, men det skulle man kunna säga. Att den har sett så många svar på den här frågan så att det mest sannolika svaret är det här.
Men måste det här vara, alltså plocka den olika bitar ur texten som faktiskt finns? Eller kan den på något sätt uppfinna ett nytt svar för att folk har ställt frågan?
Den kan uppfinna nya svar, men om den bara har sett ett svar på en fråga, då är det ganska hög sannolikhet att den kommer ge exakt samma svar som någon annan redan har gjort. Och det är där vi kan få problem med plagiat. Om det är nischade frågor så kan det vara att den skriver egentligen exakt samma som den är tränad på. För att det är det enda svaret den har på den frågan. Men har den väldigt mycket information kring ett ämne, då kan den ge ganska många olika dimensioner och väva ihop. Nästan som att den väver ihop 100 artiklar och sammanfattar i en artikel.
Och det gör det ju också väldigt snabbt, vilket såklart är det som är spännande tycker jag när man använder den. Det känns som man då chattar med en kompis som är väldigt, väldigt smart.
Ja, och också att den skriver ut det löpande och inte bara ger svaret direkt. Det är också sådana här vissa UX-grejer de har gjort som gör att det ser så ut som en människa som skriver det på ett tangentbord. Men egentligen bara kunde spotta ut det direkt.
Ja, så tänker lite, fast tänker väldigt snabbt. Det är ju typ den känslan man får, fast det såklart inte är det. Men jag tänker ChatGPT är ju bara en variant av AI-motor. Varför är det just den som vi pratar om?
Nej, men jag tror det var den här interaktiviteten som var viktig. Att man faktiskt kan chatta som med en människa. Och inte bara har, man kan skriva en prompt och så får man ett svar. Den var ganska tråkig, den användarupplevelsen som var med GPT-3 innan. Att man skriver en prompt och så får man ett svar. Inget mer. Men just den här chatten, att man kan sitta och ställa frågor, följdfrågor. Och att den baserar, de nya svaren baserat på den historiken.
Så vi kommer ju tillbaka till att kundupplevelsen och UX är det som har gjort att just den här har slagit.
Ja, för det var egentligen inga jättestora skillnader. Den var ju självklart lite bättre, men mellan GPT 3.5 och GPT 3 som var den gamla modellen och GPT 3.5 som ChatGPT är baserad på. Det är lite förbättringar, men det fortfarande den största förändringen var ju användarinterfacet. Och det var det som gjorde att den blev så otroligt viral. Mm. Sen också att den är otroligt enkel att använda och gratis. Att man kan signa upp sig och testa. Och att det var lite så här, alla kunde inte göra det samtidigt, utan det var lite begränsat utbud. Vilket skapade en ännu större efterfrågan.
Ja, alltså ibland när jag går in så står det att den är busy. Då tänker jag så här, är det på riktigt nu? Eller skojar de med mig för att jag ska vilja komma tillbaka igen? Det är lite som iPhone tyckte jag början. Att man vill skapa en hype och då kan alla inte få köpa en. Men de finns ju egentligen. Alltså det är bara att bygga fler. Så.
Ja, nej, men jag tror faktiskt att den är busy. För det krävs otroligt mycket beräkningskraft för att göra den här typen av AI-modeller. Och ge den här typen av svar. Och det här, de har ju investerat miljarder i den här infrastrukturen för att kunna bygga ChatGPT. Så att jag tror att det är tufft för dem att bygga ut infrastrukturen med den användartillväxten de har. Så att jag tror det, att den
du
är
tror det på riktigt. Okej, kan vi komma till tre konkreta sätt? Hur kan företag använda ChatGPT redan idag?
Ja, men jag tycker kring innehåll, textinnehåll tycker jag den är väldigt bra. Att kunna ge förslag på ämnen, kunna sammanfatta, kunna så här, ge idéer på ämnen eller så här, områden inom ett huvudämne. Det tycker jag att den kan ge ganska bra förslag.
Då tänker du till presentationer eller liksom
presentationer eller om man bara ska ta fram någon form av första utkast till ett blogginlägg, till en kategoritext. Till någon text man ska producera själv så kan man säga, ge mig ett första förslag, för då får man, de här grejerna brukar ingå i, om du ska skriva den här typen av blogginlägg eller den här typen av artikel eller LinkedIn-post, så är det så här, de här sakerna är vanliga, ser vi i den här.
Men vågar man redan nu använda det till kategoritexter?
Jag tycker om man har den här manuella aspekten, att man inte bara genererar en kategoritext och drar ut den, utan att man faktiskt kollar igenom, ser till att tonaliteten är rätt, ser till att man faktiskt redigerar, faktagranskar, då tycker jag att man kan använda det. Men säkerställa att det är och blir väldigt bra innehåll och inte bara dunka ut det första man får. Då utgå från att hur kan vi producera bra innehåll med den här. Och där den kanske gör 80% av jobbet, men där man själv får lägga 20-30%.
Så som alltid så måste man veta vad man gör och man måste beställa det man behöver av motorn och sen måste man kontrollera.
Ja.
Så lite som man beställer andra saker, tänker jag, av en byrå till exempel, också bra att kontrollera.
Exakt, alltså det är ju som alla tjänster med outsourcer, att man behöver ha en viss form av kontroll själv och säkerställa att det blev enligt det man själv tänkte. Så att, ja, det stämmer.
Har vi något mer sätt som vi kan?
Ja, men jag tycker översättning är... Vi har benchat lite mot till exempel Google Translate, som har varit den ledande översättningsmotorn när vi har testat tidigare. Våra initiala tester har visat att ChatGPT har till och med varit bättre än Google Translate, vilket Google har utvecklat de senaste 20 åren och lagt flera miljarder på. Så att det är ganska häftigt hur den här språkmodellen bara kan översätta bättre bara på något som har gått relativt fort att utveckla.
Jag måste jag testa den. Jag kör ju ganska ofta för att kontrollera lite Googles Translator. Men tycker ju att den har vissa brister ganska ofta, måste jag säga. Så att, då måste jag testa och översätta ChatGPT. Okej, något mer chat?
Nej, men det är väl de tre huvud...
Det här med kodning då? Alltså,
ja, exakt.
Vad säger vi där?
Nej, men där, man kan få... Den kan ge väldigt bra förslag, men där gäller att kunna förstå koden så att man inte bara copy-pastar in den i någon... och börjar, utan faktiskt läsa igenom och förstå. Så att har man den förståelsen så tror jag att den kan generera väldigt stor andel av den koden man behöver. Men sen kan den göra vissa småfel som är, så att man behöver ha en viss förståelse och även buggtesta koden så att man ser att den faktiskt lirar och den gör det man vill och inget annat.
Det går nog rykte om att det är någon amerikan som har lyckats bygga en hel e-handelssajt på 4 dagar med ChatGPT.
Det kan jag tänka mig att den...
Kan detta vara sant?
Det kan... Ja, för e-handelssajter har nog ganska mycket data på hur de är byggda. Så att jag skulle säga att den är nog ganska bra på att bygga den typen av sajter som är... Ja, men där det finns väldigt många. Den är tränad på kanske tusentals eller hundratusentals sådana sajters kod. Så att en e-handelssajt borde den vara bra för. Men där finns det många... Jag tycker det finns många bättre sätt eller andra sätt att om man ska ha en e-handelssajt snabbt att... Med färdiga teman, med färdiga SaaS-lösningar som till exempel Shopify, så kan man få upp en e-handel väldigt snabbt ändå. Så att jag vet inte om det är ChatGPT jag hade vänt mig till.
Nej, och egentligen så kan du få upp det på en timme om du använder ett färdigt verktyg. Ja. Det var just, vi vet ju hur lång tid det tar. Om man nu inte använder ett färdigt verktyg så tar det ju ganska många månader att koda en hel sajt. Så det är klart att det är spännande om vi har kommit dit. Det återstår att se om detta var en sann historia. Vad ska man då inte använda ChatGPT till idag?
Ja, men allt där man behöver någon form av aktuell information. Den är ju tränad på data fram till hösten 2021. Så att är det information eller saker som kan vara efter den tidsperioden så kommer den inte ha någon kunskap om det. Så att,
kommer det här komma ikapp? Eller,
det kommer nog komma ikapp, men vi får se när och vilka som gör det först. Om det blir via Bing eller via Googles språkmodell Bard. Eller om det är direkt in i OpenAI som man kan få den här realtids. Så att det är väl en tidsfråga, men idag ska man inte använda ChatGPT för saker som är dagsaktuella. För att den har ingen koll på information de senaste 2 åren.
Aha, bra. Något mer?
Ja, men sökordsanalyser har vi sett många case på LinkedIn där man använder det för att göra sin sökordsresearch. Och där är samma sak, att den har inte tillgång till sökvolymer. Så att den kan ge bra förslag, men man ska verkligen inte använda det som sitt enda sätt att göra sökordsanalyser. Utan det kan vara bra att dubbelkolla i andra verktyg. Ja, men finns det faktiskt någon sökvolym på det här? För att ChatGPT kan se något som, ja men det är sannolikt att det här är ett bra ord. Men det betyder inte att det är någon som söker på det sättet. Så att, det kan vara bra inspiration, men det är inget man ska sitta och göra sina sökordsanalyser för ett SEO-arbete eller för kontot arbeta i.
Mm. Den är ju bra att veta, för jag tänker att just runt SEO pratas ju en hel del om att ja, det är ett verktyg som är bra, men just till sökordsanalyser, då vi får hålla oss till skrivna texten istället. Fler saker som vi ska akta oss för?
Ja, alltså information som måste vara faktamässigt korrekt, att saker som det är väldigt viktigt att faktan stämmer, för att den är en otroligt bra lögnare också. Att den hittar på saker som är väldigt, väldigt sannolikt, men det behöver inte stämma. Så att den kan hitta på allt från olika antal. Ja, men det klassiska är att den ofta gjorde människor med 6 eller 7 fingrar. För att, ja, men det är nästan rätt. Men om en människa har 7 fingrar, det stämmer ju inte riktigt. Och det är samma sak när den skriver text, att det ser ut att vara rätt, men det stämmer faktiskt inte. Det var inte James Webbs teleskop som hittade den första exoplaneten utanför vårt solsystem. Så att det ser väldigt rätt ut, men det stämmer faktiskt inte. Så att där faktan behöver vara korrekt, där behöver man i så fall vara väldigt, väldigt noga med faktagranskning.
Och jag tänker ju att det är ganska ofta man vill att faktan är korrekt. Så att,
ja.
Så att då får man ju faktiskt vara ändå lite försiktig med verktyget, för det är väl det man, ja, det är klart att ibland undrar man bara liksom hur man ska tänka i olika områden, och då kan man ju bara ta det för inspiration, men då tänker jag, det kan ju inte ersätta att man liksom googlar och faktiskt kontrollerar ett antal sajter och ser, stämmer detta verkligen? Då,
nej. Det ersätter den inte, och det är därför också det här att man söker i ChatGPT tror jag inte heller på, för att där, när man söker något så vill man ofta ha olika källor och själv kunna bestämma, ja, men verkar det här rimligt? Men det här ger ju bara ett svar och inte ens några referenser till varför det här skulle vara rätt svar. Så att det är väldigt svårt också att verifiera, stämmer den här fakta som jag får? För den kanske har tagit det från en jätteobskyr sajt som hittar på att jorden är platt.
Ja, jag kommer inte börja söka där på ett tag. Då dagen före vi hade det här eventet så släpptes ju GPT-4. Så att det blev väldigt aktuellt event. Vad skiljer nu de här olika versionerna åt?
Ja, men GPT-4 är ju tränat på ännu mer information än 3.5-modellen som ChatGPT är baserad på. Så att ännu bättre och mer utförliga svar. Så att man kan få väldigt, väldigt, väldigt långa svar. Jag har inte själv testat, men i princip skulle man kunna be den att skriva en bok. Har varit lite selling pointen.
Vilja testa, tänker jag. Nu har jag och Soledad pratat om att vi ska skriva en e-handelsbok här. Det kanske är nu det händer med hjälp av vår vän ChatGPT.
Exakt. Ja, och speciellt när man får, ja, men sagt, få 80% av boken klar och så gör man den sista 20%. Det kan bli väldigt effektivt att skriva en bok.
Jag ska klara nästa vecka.
Nej, och sen också att man kan ge en otroligt långa prompt, så man kan egentligen mata in en hel manual för ett verktyg och säga, ja, men okej, jag vill att du felsöker den här programmeringskoden, här har du manualen.
Men då kan vi mata in vår synopsis, alltså vad alla våra kapitel ska handla om, och syftet med alla kapitel. Kommer den skriva en hel bok om det här ju?
Ja, och mata in typ 100 mejl du har skrivit och så här, bara skriv som jag brukar göra i de här 100 mejlen. Så att formulera den sig som du gör också.
Man blir ju ändå lite så att man skulle nästan vilja testa att den skriver en väldigt lång text för att se hur bra gör den.
Ja, men det, jag tror att det kommer komma många case kring det. Det sagt, det släpptes ju förra veckan, så att, men det kommer komma mycket LinkedIn-posts kring där, va?
Det är förstå. Hur ser framtiden ut, tror vi nu då?
Ja, men att det kommer komma otroligt, för nu är det så här, det är en generell modell, så att den är så här, ja, men den går att använda för vissa saker, men väldigt mycket så är den för kanske långt ifrån det man faktiskt skulle vilja göra om man, ja, men vi skapar en prestation eller skriver ett mejl, så här, den är ju inte integrerad i alla verktygen, men det, där tror jag att det kommer komma väldigt mycket närmsta åren. Har redan kommit väldigt mycket teasers både från Microsoft och Google att de kommer integrera såna här språkmodeller, för att när man är inne i Google Slides kunna säga att, ja, men jag vill ha en prestation på 17 slides om e-handel. Och vad man ska tänka på när man ska bygga en ny plattform. Att sådana praktiska applikationer kommer komma väldigt mycket närmsta åren, tror jag. Och sen tror jag även att den kommer göra fler saker. Det är inte bara, nu har det varit väldigt mycket text, men just att man kan generera bilder som faktiskt blir riktigt, riktigt bra. Eller video. Att det kommer också skapa en väldigt stor förändring, för att det, den har varit lite begränsad till just textbiten historiskt, och det, och bilddelen har blivit otroligt mycket bättre de senaste åren också. Så att,
jag har aldrig testat det. Finns det en del redan där jag har sett det på någon presentation, men faktiskt inte testat själv. Det jag ber en att skapa en helt ny bild.
Mm. Det finns, jag tror både OpenAI har, sen det verktyget som är mest hypat inom bildgenerering heter Midjourney. Som är, man går in i typ i Discord och skriver med den och säger att ja, men jag vill ha en bild kring det här. Och så, ja men lite det här chattinteraktionen. Så Midjourney, och om man vill testa så att generera bilder, är det verkligen rekommenderat.
Måste jag testa. Ja, ja. Jag tänker, jag har ju sett att det finns en hel del bilder som kanske inte blir väldigt så härliga. Men det vore roligt att testa. Man kan få fram egna bilder till, ja, men till exempel presentationer.
Ja.
Var det något mer du skulle säga?
Ja, nej, men att det har ju hänt otroligt mycket på bildfronten. Så att de bilderna som genereras för 2 år sedan och de bilderna som jag såg då, det har hänt. Det såg otroligt mycket bättre, de bilderna som genereras idag och med senaste versionerna av de här språkmodellerna och bildgenereringsmodellerna. Det är galet mycket bättre. Så att nu ser de faktiskt verklighetstrogna ut. De har 5 fingrar, de har 2 ögon. Sånt som innan kanske inte var helt självklart för en AI, att människor har 2 ögon.
Det går ju inte att låta bli att tänka när vi kommer vara där, att man går till liksom en e-com-sajt och allting liksom genereras i samma sekund som jag går in. Så får jag bilder som är anpassade till mig. Så att kanske rätt storlek, rätt längd och så vidare. Och så är det texter som beskriver hur plaggen skulle sitta på just mig.
Ja, alltså jag tror att vi kanske redan är där. Alltså vissa kanske redan har vissa delar av de här. Men att man inte själv vet om det. Att vänta, den här produkten, det finns egentligen inte. Utan det är ett AI som genererar den här produkten baserat på vad vi tror om dig. Och så kommer den produceras on demand. Så att där, om vi inte redan är där nu, så kommer det komma hyfsat snart. Att det mycket kommer genereras i realtid.
Ja, jag kan tänka mig sajter som Shein, som har så otroligt mycket produkter. De har ju någon ful variant där de mest tar en, producerar en bild och så lägger de på en massa olika plagg. Så att det ser ju halvkonstigt ut. Men för sådana sajter som levererar så otroligt mängd nya produkter, så kan jag tänka mig att de skulle känna mycket på att göra dels snyggare för att man som kund verkligen förstår plaggen, men också billigare förstås.
Ja, men verkligen, alltså fashion är ju troligtvis där det kommer komma först. Där man har färgaspekten, man kanske har tryck, man kanske har material. Och allt sånt kan ju en AI göra rätt bra. Ja, men vi tror att den här färgen kommer passa dig bättre. Vi tror att kanske om vi ändrar trycket på det här sättet. Mm. Och sen, så att jag tror att där kan den bli väldigt bra, väldigt snabbt på att generera. Det är svårare inom kanske hemelektronik att kunna generera en dator som har en viss färg. Att det kanske är mer svårare rent supply chain-mässigt. Men en färg kan man egentligen bara mata ut en färgkod till en producent. Ja, men de producerar de här 100 byxorna i den här färgen med det här trycket. Jag tror verkligen Shein och liknande plattformar kommer vara väldigt bra på att integrera det här och producera det användaren behöver och inte producera först och sen sälja det fabriken har producerat. Utan faktiskt snarare gå på köpbeteendet.
Mm. Nu pratar vi framtid som sagt, men har vi några av de här verktygen vi ser redan idag som företag faktiskt skulle kunna börja använda?
Ja, men jag tycker Midjourney för bilder. Sen tycker jag ChatGPT, de har ju ett API som jag tycker är ganska underskattat, att man istället för att man ska sitta och prompta i OpenAI:s plattform, att man faktiskt kan använda deras API så att man kan, ja men nu skulle jag vilja ha de här 100 stycken utkast, 100 stycken blogginlägg eller 100 stycken kategorisidor eller integrera i hur man skapar produkttexter. Så att jag rekommenderar verkligen att också kolla på deras API för att kunna faktiskt kunna effektivisera lite större skala.
Och hur och sen, går det till?
Ja, men om man har ett pluskonto som kostar $20 i månaden, så får man tillgång till deras API, och där kan man faktiskt koppla upp sig via ett Google Sheets-dokument eller via ett Python-skript eller liknande, kunna mata in i större skala. En Google Sheets tycker jag är väldigt enkelt. Där,
vi tänker bara... kategoritext eller produkttexter och så vidare. Och så ja. Liksom har man en Excel-liknande format på det. Och så kopplar man in ett API för att man ska då kunna få liksom, på alla sina 1000 produkter förslag.
Exakt, eller förslag på översättningar eller ja, sagt, nya produkttexter eller lite längre produkttexter. Så att, eller omskrivna produkttexter, för det kanske är att man har fått 1000 produkttexter från en leverantör, men man vill kanske göra det mer unikt, man vill göra det som man själv skriver, att man vill skriva om det. Och då kan man få ett förslag därifrån.
Vad behöver man för kompetens för att kunna koppla API? Är det utvecklare kompetens?
Jag skulle säga att det finns nog väldigt mycket, man googlar bara Google Sheets och sen ChatGPT API, så tror jag att det säkert finns färdiga kodsnuttar. Det är inte många rader kod i JavaScript man behöver i den här, det som heter AppScript i Google Sheets. Så att googlar man det så finns det säkert 100 guider på det här redan. Det är så användbart när man jobbar lite större skala.
Bra där. Har vi några slutgiltiga tips? Något mer vi vill säga innan vi rundar av det här?
Ja, men gå in och testa och regga ett konto om ni inte redan gjort det på OpenAI. För det är sagt, man får det gratis och det är något som de har lagt miljarder på att utveckla. Så att det är väldigt bjussigt. Google har ju haft det här i flera år men inte valt att dela med sig av det. Så att gå in och testa och labba och testa Midjourney också för bilder, för att det är speciellt senaste versionen, version 5 som kom häromdagen, är riktigt häftig hur verklighetstroliga bilderna faktiskt blir.
Ja, den måste jag testa. ChatGPT har jag ju hållit på med en del, men ja, Midjourney måste jag testa. Och jag tänker så här att man måste ju nästan testa det här. Alltså det kommer ju ta över så stora delar av det skrivna ordet och bildhantering och en hel del tid av folks arbetsdagar. Så man har ingen val än att testa det här för rätt många yrken, tänker jag.
Ja, verkligen.
Vi rundar av lite med lite fler frågor. Någon bra e-handelssites som du vill lyfta, som du gillar av någon anledning?
Jag gillar ju Webhallen sites mest för att de har så otroligt mycket bra information och bra frågor och svar. Man känner att det är verkligen ett community som driver sajten. Och det uppskattar jag när man verkligen så här får mycket så här, men det här är frågor kring den här produkten, man får svar, man får recensioner. När man lyckas få till den community-biten gillar jag. I övrigt tycker jag att det kan vara lite svåranvänd i kassan inte och sånt är helt optimal om man är som företag och vill köpa en produkt. Men jag gillar de som får till den här community-känslan och verkligen...
Jag kan bara hålla med. Jag tycker att de som jobbar på det och... avsnittet jag släppte tisdags var med Patrik från Nets där vi pratade om den optimala checkouten, så kanske de får lyssna på det avsnittet.
Ja, jag tror det.
Bästa podden då?
Ja, men jag gillar ju e-handel och där finns ju en podd som heter Framtidens e-handel, Björn Pålman Spänger som driver, den tycker jag är väldigt kul just för att det är mycket D2C e-handel. Släppte ett avsnitt nyligen kring Shein som jag tycker var väldigt intressant. Jag har sagt, se lite framtida trender. Så att framtidens e-handel gillar jag personligen.
Samma här, jättebra. Och slutligen, vem måste man följa på LinkedIn?
Ja, men jag tycker Soledad González som postade kring GPT-4. Hon postar mycket bra kring e-handel. Så att henne tycker jag man bör följa om man jobbar i e-handels Sverige. För att hon producerar mycket bra content och blir mycket bra diskussioner kring i hennes inlägg.
Ja, kan bara hålla med. Min fina vän Soledad. Superbra.
Verkligen.
Tack snälla Henrik för dagens avsnitt.
Tack Anneli. Kul att få vara med.
Så bra. Och tack alla ni som har lyssnat. Ha en bra dag.